en lam man i Kafarnaum botas. Jesus kom tillbaka till Kafarnaum och det samlades så mycket folk där han var. Så att det blev helt fullt runt huset och överallt runt omkring honom. Och så kom det några män med en lam man. Och de bröt upp taket och hissade ner den lame mannen så att han hamnade framför Jesus. Och när Jesus såg deras tro så sa han till den lame mannen: dina synder är förlåtna. Det var några skriftlärda där också. Och när de hörde att Jesus sa dina synder är förlåtna så tänkte de: hur kan han säga så? Det är bara Gud som kan förlåta synder. Men Jesus förstod vad de tänkte. Och så sa han till dem skriftlärde: vilket är lättast? Ska jag säga till en lame: dina synder är förlåtna? Eller ska jag säga: stig upp, ta din bädd och gå? Och så sa han till en lame: stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen, han stig upp. Och så tog han sin bädd. Och så gick han ut i allas åsyn. Så alla blev väldigt förvånade. Och de prisade Gud. Och så sa de att vi aldrig sett något liknande. Tullindrivaren Levi kallas. Jesus gick längs sjön igen. Och det var mycket människor där som han undervisade. Och så fick han syn på Levi, tullindrivaren, som satt utanför tullhuset. Och så sa Jesus till Levi: följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. Och sen så följde han med Levi hem. Och han låg till bords. Och det var många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom. Och när de skriftlärde bland fariseerna såg att han var där med tullindrivarna, så sa de till hans lärjungar: äter Jesus med tullindrivare och syndare? Men Jesus, han hörde det och så sa han: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och så sa han också: jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Okej, blir det inte konstigt om vi flyttar på oss? Ja. Hur många minuter kör vi till halv? Ja, jag tänkte på i den här första delen med den lame mannen.
Ja.
Så tycker jag tänkte på en detalj som jag tycker är lite spännande. Det är att det står de här, det var ju ett gäng där som firade ner den här lame mannen som väl låg på någon typ av bår eller så.
Det är ju en sån här klassisk barntimme.
Ja, det finns sånger och allting.
Söndagsskolescen, ja. Man vilken ser det där de håller på. Ja,
ja men det, jag tror jag har lärt mig sånger och sånt, ja,
absolut,
ja,
det är en, ja, riktig...
Ja, men de hissar ner där och så, det är väldigt visuellt. Men då säger Jesus så här, eller det står så här, Jesus säger inte, utan det står så här att när Jesus såg deras tro, alltså det var ju inte den lame mannens tro.
Nej.
Så sa han till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna.
Ja.
Det jag bara reflekterade över hur, alltså i vår tid så är vi ju så fixerade vid alltså varje individ. Här var ju gruppen som ja, men trodde då.
Och det är ju jätteintressant att väldigt mycket av det som har med religiositet, tro, kyrka överhuvudtaget att göra är ju egentligen kollektivt.
Ja.
Det är ju inte, det finns också med det individuella eller individualistiska, men väldigt mycket är kollektivt, att vi bär åt varandra, ja. Det är typ så.
De bar dit den här lame.
Ja.
Han kanske trodde, men det behövde ju inte göra särskilt mycket för att komma dit.
I berättelsen framgår ju inte hans egentliga attityd.
Nej, han kanske bara tyckte att okej då.
Ja, eller att han kanske är skeptisk eller, ja, eller tveksam eller kanske rent av...
Men någon var ju motiverad liksom.
Någon var motiverad, absolut. Och att det är det som uppmärksammas. Och att det är också värt något hur vi tillsammans har en tro.
Ja, men precis. Och det är också det här liksom... Många som möter Jesus har ju kämpat sig för att komma fram till honom, hör man ju ofta. Och så blir han lite imponerad av det. Eller han liksom, ja, du har kämpat för det här eller något så här. Ja, men till exempel en kvinna som inte hör till det judiska folket så där, men hon liksom vill ju ändå att
hon som tar på manteltofsen.
Ja, men precis.
Ja, så där, och han vänder sig om och säger. Nej, men det är det inte också så att det är de han får syn med. Men jag tänker mig den här scenen, eller scenen, den här berättelsen, den här händelsen som den relaterar till. Man får ju en känsla att det var väldigt stökigt där.
Ja, det
alltså,
är
man,
ju
man, en... Man ser framför sig ett trångt hus, de går in.
Hur mycket bara, folk som
hur
helst.
Hur mycket folk som helst. Och, folk, och då tar man för och river upp taket.
Mm. Det är ju väldigt handlingskraftigt.
Det är oerhört handlingskraftigt på det sättet.
Ja. Ja. Ja, det är bara spännande tycker jag, just den scenen i sig, utan att man behöver dra, liksom göra en massa tolkningar av den, så är den
fast
levande.
Jag tänker att det är viktigt det där att vi faktiskt tänker tro i allmänhet i vår kultur så oerhört individuellt. Mm. Men att det också finns ett drag som vi delar, alltså som en tradition eller ett sätt att koppla upp sig på det. Det som kommer för mig nu är ju att till exempel att vara modig. Vi talar ganska ofta om att vara modiga. Jag har gjort det själv i olika, vi måste vara modiga och så. Att själv är det lätt att vara lite rädd.
Mm.
Det är inte så lätt att vara modig själv. Men tillsammans kan man vara riktigt modig.
Mm. Men sen också tänker jag att i vissa tider kanske man är som den lame man, att man inte klarar att ens ta sig någonstans själv. Men att andra bär ändå.
Det här är en jätteviktig berättelse, för att även om både du och jag just nu är till synes jättefriska. Och,
ja, jag är förkyld i och för sig.
Ja, just nu, förkyld just nu. Men du sitter ändå
ja,
här.
Ja, jag är nej, men, hyggligt frisk. Ja, absolut.
Vi på något sätt just nu, men en dag kommer ju vi vara svaga och behöva stöd
varandra.
Och hjälp. Och får vi bli riktigt gamla kommer vi sannolikt behöva mycket hjälp. Alltså den styrka som du och jag har just nu är ju övergående.
Ja.
Till slut kommer vi i alla fall att dö.
Ja,
åtminstone.
Absolut.
Det kan vi veta. Och där tycker jag att det är en jätteviktig aspekt. Jag tycker, du nämnde det här som en detalj. Jag tänker att det är ett viktigt huvuddrag.
Mm, absolut.
Alltså en viktig...
Gud ser till oss som också grupp.
Ja, och att vi bär... Att vi de handgripen bär ju den här mannen fram till denna...
Ja, och att Jesus ser på hela gänget.
Ja.
Som en enhet nästan. Liksom. Han ser ju på dem tillsammans. Liksom, så.
Sätter ljuset av hela evangeliet och evangelierna, så är det här händelser som händer gång på gång, att folk blir friska. Poängen här tycker jag, det har något med det där kollektiva att göra, att just lyfta fram den här berättelsen bland andra.
Ja, verkligen. Jag tänkte på en... del i den här andra berättelsen om Levi som är tullindrivare.
Mm.
Och så äter ju då Jesus middag med honom och hans vänner, och tullindrivare anses som dåliga människor, eller de driver in skatter.
Ja, extremt dåliga jag uppfattat det.
Ja, verkligen. Och sen så tycker ju några då att varför ska han vara med dem? De är ju syndare.
Mm.
Och så säger Jesus att det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och då tänker jag på det här läkare. Det är samma sak i berättelsen innan. När han säger i samma mening till en lame att du får syndernas förlåtelse. Eller stig upp och ta din bädd och gå. Han säger det är ungefär samma sak. Liksom.
Ja.
Han liksom helar och förlåter samtidigt. Och sen i den andra berättelsen så refererar han sig till sig själv som en läkare. Och att det också handlar om att ge syndernas förlåtelse. Och då tänker jag på det här med det som är så tydligt i vår kristna tradition är ju förlåtelse från synd. Alltså det säger vi ju varje gudstjänst, att du, dina synder är dig förlåtna. Men det finns ju också andra liksom motsatspar. Om man tänker synd och förlåtelse är ju ett motsatspar som finns i vår tradition. Men att hela det brustna, det är ju också, det är ju en annan liksom, sjukdom och helande, eller liksom, död och liv, det är ju liksom en annan sån motsatspar som också jag tycker man kan lyfta fram.
Absolut.
Jag tycker det är kanske passar i vår tid också, för synd och förlåtelse, det är ju så, det är också ganska komplicerat.
Ja, och blir ju lätt så instrumentellt, att först måste man lära sig att förstå vad syndabegreppet är.
Ja, för vi har det inte så tydligt i vår kultur.
Inte på det sättet, det är klart vi vet vad det är. Men och om man ska ta det till sig, så ska man omsätta det, just det här är synd. Och så ska man få en förlåtelse som också är komplicerad. Det här handlar om, tänker jag enkelt sagt, återupprätta relationen.
Mm.
Och att det ligger något enormt det friskgörande, det helande. Även om jag skulle fortsätta vara sjuk, så är jag det på ett annat sätt.
Mm.
Om mina relationer till omgivningen.
Ja, och när man känner, alltså så här, att känna inom sig någon slags helhet, eller liksom att man, ja, men får en frid, eller att det blir ett helande på något sätt. Det handlar ju inte bara om fysiskt helande heller, alltså som du säger att det är.
Jag tänker mig att det finns inte bara fysiskt helande.
Man kan ju vara helt fysiskt frisk och ändå känna sig trasig.
Ja, och jag tänker mig att det finns inte heller bara, vad ska vi säga, någon slags synd frånkopplad från det fysiska. Vi är fysiska skapade varelser. Om jag säger ett ont ord till någon, kommer den personen också reagera fysiskt. För vi sitter ihop. Och det är kanske därför jag ibland tänker att det Jesus gör, det vi hör om honom är, där sitter verkligen den fysiska kroppen ihop med anden, andligheten, själen, sinnet.
Mm.
Det här är begrepp där vi försöker dela upp, och det måste vi göra ibland för vissa aspekter, men det sitter verkligen ihop.
Mm.
Och det helandet kroppsliga har också att göra med andlighet.
Mm. Man får ont i magen.
Ja, absolut.
När man har gjort något dumt.
Det är så vi också känner av en relation.
Ja.
Vad är det att ha en relation till en människa? Den känns ju.
Ja, var ska vi annars känna det än i kroppen?
Nej, den är också kroppslig.
Ja, och jag menar även, vad är det som inte egentligen är kroppsligt?
Inget.
Nej.
I alla fall inget som vi kan uppfatta.
Nej, jag menar det.
Allt är ju,
även det som är våra tankar är ju i kroppen.
Och det är väl det jag tycker är någon slags befrielse i att läsa evangelierna, där det så självklart sitter ihop. Som också i alla fall min upplevelse av mig själv.
Mm.
Att det är inte frånkopplat. Det är inte uppdelat.
Har du någon upplevelse av att bli helad?
Ja.
Till både sinne och kropp.
Jag har en konkret upplevelse av när jag hade diskbråck och plötsligt inte har ont längre. En ljusupplevelse jag har. Som jag där och då direkt förstår. Nu kommer jag bli fri. Där en ljusupplevelse slår till på en bänkskiva. Och då har jag jätteont. Jag går på smärtmedicin. Och förstår det. Nu, och en vecka senare är jag smärtfri. Mm. Jag tolkar det. Det är så jag förstår de här berättelserna.
Mm.
Du då?
Att bli inte helad från sjukdom, så har jag nog inte. Det har jag inte. Men jag kan ju liksom, jag känner igen mig i när man känner att livet är helt liksom.
Ja.
Och att man blir helad. Det blir ju som en gåva att man helt plötsligt så får man känna att ja, men nu är det som det ska. Även om det runt omkring kanske inte borde vara så, så kan man liksom få den nåden att få känna en helhet.
Jag tänker mig att de här upplevelserna vi talar om nu, och det är säkert du som lyssnar också, kan säkert relatera på något sätt till det. Det är egentligen samma typ av händelser och upplevelser. Det kan vara mer eller mindre dramatiskt, det kan vara mer eller mindre betydelsefullt i vissa situationer. Men jag tänker mig att det här också finns mer eller mindre dagligen när vi möts.
Mm.
Olika sätt där vi återupprättar varandra igen.
Mm.
Och igen och igen.
Ja,
och, ibland är det livsavgörande därför att livet står på sin spets. Ibland är det en rent vardaglig situation.
Ja, precis. Det är väl det som är meningen med livet egentligen. Händelserna under dagen.
Ja, det är väl i de händelserna Gud verkar med oss.
Mm. Tack för att du har lyssnat på oss. Du får gärna skriva någonting som du kommer att tänka på eller som du vill säga till oss på mejladressen bibelnpaostgotska@svenskakyrkan.se.